Ja, den kristna Mose är temat som har satts på överskriften på den här första föredraget. Och vi kristna skulle ha mycket att lära oss av Mose. Till exempel kring ödmjukhet, det står att ingen människa på jorden var så ödmjuk som Mose, står det i fjärde Mosebok. Men idag när vi ska tala om Mose, så är det inte Mose som person som vi ska tala om, utan Mose som representant för lagen. Och det är någonting som Luther ofta gör i sina böcker, att han låter Mose representera lagen. Ska se, här har vi ett citat där Luther talar om hur lagen, om den tillåts härska samvetet, så kan han säga att i sådana lägen som du är förståndig, så ska du bli den stammande och läspande Mose med sin lag dra så långt vägen räcker. Och icke på något sätt låta dig påverkas av hans förfärliga hotelser. Här ska han vara för dig lika misstänkt som en utstött. Och fördömd kättare, värre än påven och djävulen. Och därför icke alls värd att lyssna till. Så kan alltså Luther uttrycka sig om Mose som representant för lagen. Men idag är det alltså den kristne och den mosaiska lagen vi ska tala om. Alltså den lag som förmedlades av Gud genom Mose och som därför genom hela Bibeln får bära namnet Moselag. Då ska vi först fråga oss, när vi har rubriken den kristna Mose, ska vi fråga oss, vem är en kristen? Och där tyckte jag Öyvind gjorde jättebra bakgrundsarbete med sitt föredrag när han talade om en kristen utifrån första Johannes brev, om att leva i mörkret och ljuset och att erkänna att man är en syndare. Om man googlar på kristen, så kommer man förstås till Wikipedia, och där hittar man då en definition på kristen som går ut på att det finns 2,4 miljarder kristna i världen. Och enligt samma definition så är omkring 75% av Finlands befolkning kristna. Inte för att att 75% av Finlands befolkning gör anspråk på det kristna namnet, utan de som tillhör ett kristet samfund och är döpta så räknas som kristna enligt denna definition. Men idag är vi inte speciellt intresserade av denna definition, utan vi ska fråga Bibeln och inte Wikipedia vem som är en kristen. Och då finns det en bra sammanfattning i Markus 16, vers 16. Den troende och den döpte ska bli frälst. Alltså den som tror på Jesus och som är döpt i den treenige Gudens namn är en kristen. Nu tror någonting som inte går att se med mänskliga ögon, och därför så måste vi titta på trons yttre attribut, trons frukter, alltså den kristna tronsbekännelsen och livet som levs. Vilken bekännelse har de som gör anspråk på det kristna namnet? Är han eller hon villig att rätta sig efter allt som Bibeln lär? Vilket slags liv lever han eller hon? Finns det någon strävan att leva efter Guds vilja? Eftersom vi människor inte kan se in i varandras hjärtan, så kan vi aldrig med 100% säkerhet veta vem som är en sann kristen. Det berättas om när Paulus och hans medarbetare kom på den andra missionsresan till Filippi. Så gick de till ett böneställe, och där de antog att det kunde finnas judiska proselyter. Och det fanns det, och där träffade man bland annat Lydia. Och det står att Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Och sen så står det att hon och hennes familj blev döpta. Och sen så säger hon: om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och det här ordet som översätts med anser, så det kan också översättas med döma eller bedöma. Att om ni bedömer att jag är en kristen, kom då och bo hos mig. Och detta för att illustrera detta, att vi gör alltid en bedömelse på basen av trons frukter, trons yttre attribut, bekännelsen och livet. Gud behöver ju inte bedöma någonting i sådana frågor, utan han vet ju, han som han säger till Samuel, så ser han ju in i människors hjärtan. Att människor ser till det som finns för ögonen, Gud ser till hjärtat. Och så på det här området så gäller det som sägs i 5 Mosebok 29. Det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. När vi därför har att göra med en människa som bekänner sig till allt Guds ord och också rättar sitt liv efter detta ord, då ska vi betrakta den människan som en kristen. Men är det nu så stor skillnad på kristna och icke-kristna? Ja, Bibeln säger, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och i Kolosserbrevet 3 säger Paulus, ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Nyskapelse, förnyelse, nyfödelse, omvändelse, levandegörelse. Ja, Bibeln använder många olika uttryck för det som används, det som sker där en människa blir en kristen. Och att bli en kristen, det innebär inte att förädlingsvärdet på vår gamla människa stiger eller att vi på något sätt lyckas uppfostra vår gamla Adam. Utan det är mycket mer än så. Förändringen är så stor så att den kallas för en ny skapelse eller nyfödelse. Att man övergår från död till liv. Detta liv innebär att vi börjar leva i Guds gemenskap. Gud tar sin boning i oss genom sin ande. Och han börjar verka i oss, både vilja och gärning. Och då händer det att Guds vilja blir vår vilja. Det som behagar Gud behagar oss. Paulus talar i Romarbrevet 7 om det goda som han vill. Och han säger alltså, i min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Denna nya vilja är en realitet för alla sanna Guds barn. Vi kan alla säga med Paulus, viljan finns hos mig. Nu sitter ni säkert här och tänker att det finns ju ett stort men i det kristna livet. När vi har talat om den nya människan så finns det ett stort men. Men jag tycker inte att vi ska gå dit ännu. Det finns ett men att vi är tudelade. För det är jätteroligt att tala om den nya människan. Det är en underbar nyskapelse som vi har blivit föremål för ett Guds under när vi har fått denna nya skapelse. Att redan här i tiden har fått del av en natur som vi kommer att ha i himlen. För att det finns inte speciellt mycket här på jorden som kan kallas för himmelskt. Men vår nya människa tillhör det himmelska. Den tillhör inte den här skapelsen utan den är född, står det i Johannes 3. Den är född från ovan. Och denna natur kommer vi alltså att ha när vi kommer till himlen. Det är samma natur. Men medan vi lever här på jorden så förnyas vi hela tiden. Vår nya natur förnyas hela tiden till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Som vi läste i Kolosserbrevet 3:10. Sen står det i Andra Kor 2:16, vår nya människa förnyas dag för dag. Även om vi har en ny vilja, så Guds vilja har blivit vår vilja, så har vi ännu ingen fullkomlig kunskap om Guds vilja. Och det hade ju inte Adam och Eva heller i paradiset. Om vi till exempel tänker på budet om att de inte fick äta av kunskapens träd, så det kände de inte till innan Gud uppenbarade det för dem. Och på samma sätt behöver vi här i tiden öva oss i att lära känna Guds vilja. Vi ska öva oss i Guds lag. Och med det sagt ska vi gå över till Mose och hans lag. När vi talar om Mose lag har vi tankarna, de bud som Gud gav till Israels barn med början ungefär från när förbundet instiftades i Andra Mosebok 20. Det kommer lite tidigare också angående till exempel påskmåltiden och sabbaten i kapitel 16. Men i princip så börjar det från kapitel 20 och så fortsätter den här laggivningen genom hela återstoden av Moseböckerna. Tredje, fjärde och sen femte Mosebok är egentligen den sammanfattningen, tillbakablick på den lag som tidigare har getts. Och därför så heter den på latin Deuteronomium, som betyder den andra lagen, det latiniserade grekiska. När det gäller bibeltolkning så finns det en mycket viktig princip som säger att det lönar sig att se på sammanhanget. För att förstå ett ställe rätt så lönar det sig att se på sammanhanget där det står, för att kunna förstå det. Till vem sägs det? Om vi går till exempel till den här berättelsen om när Gud gav befallningen om kunskapens träd på gott och ont i paradiset, som vi var lite inne på, så är det uppenbart att det här budet, att ni får inte äta av den, ni får inte röra vid den, då kommer ni att dö, att det är en befallning som inte gäller oss. Vi har ju inte tillgång till kunskapens träd. Går vi lite längre fram, till exempel till när Abraham befalldes att offra sin son Isak, så är det på samma sätt uppenbart att det här inte är ett universellt bud som ges till alla människor för alla tider. Utan ja, alla har ju inte en son som heter Isak. Det är en specifik befallning till Abraham. Och går vi ytterligare lite framåt till Josuas tid, så hittar vi befallningen om att utrota de kananeiska folken. Och där är det på samma sätt att ingen kristen idag skulle komma på tanken att börja utrota kananeiska folk. Man skulle måste göra en DNA-analys och se vem som har gener som är besläktade med amoreer och hetiter och så vidare. Och går vi till Nya Testamentet så finns det till exempel befallningen om att lärjungarna efter Jesu uppståndelse skulle gå till Galileen. Och det förstår vi att det är ju inte heller en universell befallning, utan den gällde de lärjungar som då levde. Och på samma sätt är det med Mose lag. Vilka var närvarande när lagen gavs? Alltså vem gällde förbundet? Och där är det enkla svaret Israels barns 12 stammar. Det heter till exempel i Andra Mosebok 31. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. För på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord, men på 7:e dagen upphörde han med sitt verk och vilade. Så det är Israels barn som fick ta emot lagen. Det är de som Gud slöt förbund med. I Romarbrevet undervisar Paulus om skillnaden mellan judar och hedningar. Judarna har lagen, säger han. Hedningarna har den inte i den form den gavs till Israels barn i Gamla Testamentet. Men både judar och hedningar har en lag skriven i sina hjärtan. Den naturliga lagen. Alla människor vet någonting om Gud. I första kapitlet säger han egentligen att alla människor vet att Gud finns. Och i andra kapitlet säger han att de vet någonting om Gud. Eftersom det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Paulus skriver att trots att hedningarna saknar den skrivna lagen så har de sina samveten mer eller mindre upplysta som anklagar eller till och med försvarar dem. Men det vittnesbörd som finns inom människan är inte tillförlitligt. Samvetet bör korrigeras efter Guds ord. Och människor som inte regelbundet umgås med Guds ord så får lätt villfarande samveten. Det enda säkra vittnesbördet om Guds vilja finns i skriften, och det gäller allt i alla sammanhang. De 10 budorden som vi hittar i Andra Mosebok 20, de ger en bra sammanfattning av Guds vilja med alla människor i alla tider. Men också de övriga delarna av de 5 Moseböckerna innehåller mycket uppbygglig läsning som vi har, till exempel symbolik, offer och renhetsföreskrifter som vittnar om pekar mot Kristus. Men när det gäller Guds universella vilja så ska vi framförallt söka den före och efter de partier i skriften som uttryckligen handlar om Guds handlande med Israel. Vi har till exempel skapelseberättelsen och äktenskapets instiftelse. Vi har första Mosebok 9 där Gud undervisar om människolivets okränkbarhet, något som är aktuellt i vår tid med eutanasifrågor och sånt, abort. Och där instiftas, kan man säga att dödsstraffet instiftas för dem som utgjuter människoblod. Och i Nya Testamentet upprepas dessa bud, till exempel när det gäller äktenskapet i Matteus 5 och Matteus 19. Hebreerbrevet 13. Och när det gäller överheten och dess svärd så finns ju Romarbrevet 13 till exempel. Och sen upprepas också det som finns i lite jubudorden på flera ställen i Nya Testamentet. Det ska vi komma till. I Romarbrevet 13, 8 följande hänvisar Paulus till lite jubudorden. När han undervisar om kärleken till nästan. Han säger, var inte skyldiga någon något utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Och sen hänvisar han till buden. Du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Alltså här upprepas buden i Nya Testamentet. Och sen kan vi se på några andra ställen där morallagen framträder i Nya Testamentet. Jesu bergspredikan, Matteus 5-7, Romarbrevet 13, Efesierbrevet kapitel 56, egentligen 4-6, Jakobs brev, Hebreerbrevet 13, vers 4 och följande, och till exempel Galaterbrevet 5. Det finns jättemånga ställen där buden framkommer. Nu ska vi fråga oss, vem gäller den här morallagen? Bibeln säger så här, men vi vet att lagen är god om man använder den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och rebeller, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. Lagen är till för dem som misshandlar sin far och mor, för mördare, för dem som lever i otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare, och allt annat som går emot den sunda läran. Detta är ett evangeliet om den salige Gudens härlighet som har anförtrotts mig. Lagen är inte till för rättfärdiga. Vi har konstaterat att Mose lag inte gäller andra än judar. Men att morallagen gäller alla människor. Nu sägs här att lagen inte är till för rättfärdiga. Hur ska vi förstå den saken? Ja, då måste vi först fråga, vem är rättfärdig? Jo, det är den som tror på Jesus. Den kristne som vi beskrev i början av föredraget. Den som är född på nytt och som genom tron på Jesus har fått ta emot hans rättfärdighet som gåva. En sådan är rättfärdig. Och en sådan står då alltså inte under lagen. Armin Schütze skriver in en essä om detta tema. Skriften säger klart att den kristne, såsom ny människa, en på nytt förtroende, i ingen mening står under lagen, utan är fullkomligt fri från lagen. För en rättfärdig människa existerar helt enkelt ingen lag. Den har ingenting med honom att göra. Den har inget att säga honom. Vår nya människa träffas inte av lagens krav. Inte av dess hot eller fördömelse. Inför lagens hot kan vår nya människa säga, nu du lag, nu slår du alltid en öppna dörrar. Jag har ingen avvikande åsikt på den här punkten. Du befaller mig att älska min nästa, att älska Gud och min nästa. Och det är också min högsta önskan och strävan. Men jag vill gärna ta emot undervisning av dig. Lär mig mer om Guds, min kära faders vilja. Jag vill gärna prenumerera på din brevkurs så att jag får varje dag lära mig mer om hur Gud vill att jag ska leva mitt liv. Nu ska vi göra en liten exkurs ut i dogmhistorien och antinomismen. För den här frågan om den kristna lagen, det var en väldigt het fråga under flera tidsperioder under 1500-talet. Johan Agricola, alltså inte Mikael utan Johan. Han och hans anhängare, de lärde att en kristen inte behöver upplysas i moralfrågor av lagen. Det var enligt Agricola evangeliets uppgift. Lagen skulle enligt honom överhuvudtaget inte förkunnas för omvända människor. Och man sa att lagen har sin plats i rådhuset men inte i kyrkan. Och till galgen med Mose. Antinomisterna, alltså de som motsatte sig lagen, ansåg att eftersom varje människa redan har lagen inskriven i sina hjärtan genom den naturliga Guds uppenbarelsen, så behöver det inte ytterligare upplysas av lagen. Detta som vi kallar för lagens andra bruk, att man speglar sig i den och den driver in till Kristus. Att man ser sin synd och lär känna sitt behov av förlåtelse. Luther, han vände sig starkt mot detta och sin gode vän Agricolas uppfattning. Och vi ska inte gå så mycket in på det som kallas för den första antinomistiska striden. Men vi ska konstatera att redan det faktum att Luther tog med Guds tio bud i sina katecheser, och som första huvudstycket dessutom, det vittnar om hans hållning i den här frågan. En kristen ska lära sig buden och öva sig i dem, ansåg Luther. Och att lagen inte är till för rättfärdiga, det ska enligt Luther inte förstås så att ingen lag ska predikas för det troende. Den naturliga gudskunskapen som Agricola hänvisade till att skulle vara nog, så den har efter syndafallet blivit så fördunklad att den inte räcker till för att upplysa människan om hennes synd. Och det ser vi ju i vår tid också i praktiken. Där man gör avsteg efter avsteg på moralens område. Så lagen behöver predikas också för kristna, ansåg Luther. Det fanns en annan antinomistisk strid också. Man kan säga den första handlade om lagens andra bruk, om det som kallas för spegelbruket. Och den andra antinomistiska striden handlade om lagens tredje bruk. Och detta bruk innebär att lagen fungerar som goda levnadsregler för kristna. Men behöver de kristna som har fått lagen inskriven i sina hjärtan genom sin omvändelse, behöver de ytterligare levnadsregler? Det var det som saken gällde. Och det som de motsatte sig talet om lagens tredje bruk, anklagade motparten, alltså de som hävdade att ett sådant bruk finns och behövs. Att de bortser från att den nya människan i oss är en helt ny skapelse som spontant är i stånd att göra goda gärningar av sig själv. Och där hade man ju ganska lätt att hitta stöd hos Luther, för han säger ju till exempel att man behöver inte befalla ett fruktträd att bära frukt. Man kan inte förhindra det om man inte förstör trädet. Eller hur, Ingvar? Så man hittade ställen hos Luther som verkade styra den här tanken. Och det är svårt egentligen att säga vilken Luthers hållning var angående det tredje bruket. Det är helt uppenbart att han ansåg att lagen ska predikas för det troende. Men det finns inte så mycket litteratur som gäller uttryckligen det tredje bruket. Sen ansåg de som motsatte sig talet om lagens tredje bruk, eller de var ju på det klara med det, att vår gamla människa är ju på inget sätt väsensskild från oomvända människor överlag. Och därför så behöver vår gamla människa lagens första och andra bruk, alltså en tygel mot grova synder och spegelbruket för att vi ska drivas till Kristus. Men alltså inte det tredje bruket, eftersom det tredje bruket, om man får en regel, och lagen ger ju ingen kraft att följa regel, utan till det behövs evangeliet. Och vår gamla människa kan inte tillägna sig evangeliet. Så den behöver inte det tredje bruket, eftersom den i alla fall inte kan följa regler som ges. Så då konstaterar man, eftersom vi inte behöver det tredje bruket vare sig för vår gamla människa eller för vår nya, så behöver vi det inte alls. Och man tycker då att de som förespråkar eller talar om ett tredje bruk, det vill säga levnadsregler för kristna, att de på ett olyckligt sätt sammanblandar det nya och det gamla. Men hur är det egentligen? Kan vi i det praktiska livet skilja mellan vår gamla, nya och gamla människa? Vi vet på basen av Bibelns ord att dessa två finns. Till exempel Romarbrevet 7 talar om det. Men när vi sätter oss i kyrkbänken för att lyssna till Guds ord, kan vi då skilja på eller välja om vi lyssnar som ny eller gammal människa? Är det skadligt om vi efter vår nya människa lyssnar till lagen som goda levnadsregler? Kan vi i så fall koppla bort den nya människan när lagen predikas och bara lyssna som gammal människa, det vill säga enligt bruk 1 och 2? Båda parterna i den här andra antinomistiska striden bekände att vi som kristna är tudelade. Vi är både ny och gammal människa, och för vår gamla människas skull behöver vi lagen. Vi behöver den som en tygel mot de grova synderna, och vi behöver den för att spegla oss i, så att vi blir påminda om vårt behov av Jesus och hans förlåtelse. Men hur ska en kristen i praktiken kunna skilja ut dessa två bruk från det tredje? Det är samma ord som används till alla tre bruken. Du ska icke stjäla, du ska icke bära falskt vittnesbörd och så vidare. Och det är samma öron som lyssnar till orden efter den nya och gamla människan. Vi får ju inga nya öron rent anatomiskt när vi föds på nytt. Det är samma öron som tar till sig lagens ord och som tillägnar sig syndernas förlåtelse. Så ser man praktiskt på den här frågan om lagens tredje bruk, så verkar det hela som en onödig strid utan praktiska konsekvenser. Men vi ska se lite vad Bibeln säger angående detta med att predika lag för omvända, för troende. När man studerar Nya Testamentet så är det svårt att förstå hur någon kan komma på tanken att lagen inte ska predikas för redan troende. Vi behöver bara gå 5 kapitel in i Nya Testamentet så stöter vi på en lång lagpredikan som Jesus riktar till troende, till sina lärjungar, i Matteus 5-7. Och på andra ställen straffar han den för deras brist på tro och förståelse. Och en gång kallar han Petrus för djävul. Går vi till Paulus så hittar vi först ett brev riktat till det heliga Rom. Detta brev börjar med ett preludium där Paulus klär av alla läsare deras egen rättfärdighet och förklarar att alla människor, både judar och greker, står under syndens välde. Och Paulus varnar om igen brevets mottagare för synden och dess förödande konsekvenser och inskärper dem att Guds dom över synden är en realitet. Efter Romarbrevet kommer ju 2 brev till det heliga i Korint. Och dessa brev är fulla av förmaningar med anledning av korinternas svaga livsföring, det som vi känner till. Och också i avslutningen på breven så finns skarpa förmaningar. Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Maranata. Och andra Korintierbrevet. Pröva er själva om ni lever i tron. Granska er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Om inte, så består ni inte provet. I Galaterbrevet finns ett långt parti där Paulus mycket klart predikar lag för brevets mottagare. Också enligt det tredje bruket. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Tjäna varandra i kärlek. Det är lagens tredje bruk, inte sant? Paulus säger vidare att detta är lagens uppfyllelse. Men varför nämner han överhuvudtaget lagen? Varför refererar han till lagen om den inte ska predikas för redan troende? Lagen har väl i så fall inget med dem att göra. Och sedan ger han en lång lista på köttets gärningar och säger att de som lever så inte kommer att ärva Guds rike. Mycket skarpa ord. Och sedan följer andens frukter, en lista på andens frukter. Och då säger han, sådant är lagen inte emot. Hela tiden hänvisar han alltså till lagen, även om han skrivit en kristen församling. Sen kommer Efeserbrevet, som kanske är det brev av Paulus där det finns mest förmaningar till en kristen livsföring. Det börjar i fjärde kapitlet, vers 17, där han säger att lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma och så vidare. Och sen fortsätter det hela vägen till brevets slut, kapitel 5 och 6. Där finns förmaningar till kristna makar, till barn, till herrar och slavar. Alla kristna i alla samhällsklasser behöver förmanas att leva ett kristet liv. Och motsvarande förmaningar finns också i Kolosserbrevet kapitel 3 och 4. Och så kunde vi fortsätta genom hela Nya testamentet. Hebreerbrevet, Jakob, Petrus, Johannes och Judas. Och sen har vi Uppenbarelseboken, förmaningarna till de 7 församlingarna i Mindre Asien. Uppenbarelseboken kapitel 2 och 3. Det här bruken, de tre bruken, är inflätade varandra i dessa bibelord. För någon kan orden fungera som en tygel mot grova synder. För någon annan som en spegel och åter för någon annan som en regel. Men ofta fungerar dessa sida vid sida. Vi kan inte veta vem som sitter här som får lagen som en tygel mot grova synder, vem som får den som en spegel för att driva till Kristus eller som en regel för att lära känna Guds vilja. Om vi tar till exempel Kolosserbrevet 3, 5 så skriver Paulus: döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds fred drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Genom detta ord tyglar lagen vårt kött som vill synda och säger: detta så fula synder att du skämmer ut dig fullständigt om du ertappas med sådant. Du förlorar ditt rykte och ingen vill ha med dig att göra. Vår gamla människa är mån om sitt rykte, så finns det ingen annan anledning att låta bli att synda, så är det i alla fall en god orsak att behålla det goda ryktet. Och samtidigt så visar detta ord att vi är syndare. Lusta och ont begär finns hos oss. Vi är giriga och litar inte alltid på att Gud ska sörja för oss. Och då vänder vi oss istället mot mammon. Det som Jesus talar om i bergspredikan i Matteus 6. Att ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är avgudadyrkan att inte förtrösta på Gud. Och med förskräckelse läser vi om hur Guds vrede drabbar sådana som lever så. För vi inser att vi inte går fria inför detta ord. Och för det tredje så lär vi känna Guds vilja genom detta ord. När vår gamla människa frestar oss och försöker intala oss att Gud inte är så nogräknad, att alla andra också lever på det här sättet, så påminns vi genom detta ord om vilken Guds vilja är angående dessa frågor. Som kristna tog det inte vårt förhållande till Guds lag vara så värst komplicerat. Vi vet att den ger uttryck för Guds goda vilja. Och denna vilja blev också vår när vi föddes på nytt. Men vår gamla människa har en annan inställning. Den säger, köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som lever i köttet kan inte behaga Gud, säger Paulus. Detta är också en icke-troendes inställning till morallagen. Och det ser vi tydligt i vår samtid, där råsten efter råsten flyttas på etikens område. Det kan till exempel gälla sexualetik eller människans värde i livets start- och slutskede. Och den kristna synen i dessa frågor uppfattas som extrem. Men är det inte lite märkligt att lagen finns till just för dem som föraktar den så mycket. Vi läste ju i 1 Timoteus 1 att den inte är till för rättfärdiga, utan för laglösa, rebeller, gudlösa, syndare, oheliga, oandliga och så vidare. Allt som går emot den sunda läran. De som står under lagen vill inte underordna sig den, men vi som inte står under lagen, vi vill gärna lyssna till vad den har att säga efter vår nya människa. Men vi behöver hålla vår integritet gentemot lagen. Det finns en viss bekvämlighetszon mellan oss. Det måste veta sin plats. Det får inte härska i våra samveten, som Luther skrev om i det citatet vi hade först. Det får inte vara vår slavdrivare. Då hamnar vi i legalism och slaveri. Paulus jämför i Romarbrevet 7 den kristnes förhållande till lagen med hustruns ställning till sin man. En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från de döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Alltså lagen har inte dött, men vi har dött och uppstått i en annan tillvaro där vi får leva med en ny man, med Kristus. Lagen finns kvar, men vi har på ett lagligt sätt skilt oss från den genom döden med Kristus. Men ingenting hindrar att vi har lagen som vän. Och när jag tittar lite på vilka sånger vi skulle sjunga här idag så hittar jag den här sången från Lova Herren. Där det i slutet står: ej så liksom gällde nu lagen ej mer, fast hellre blott så att man där ute ser en vän som man gärna vill lyda. Mycket fin sång som vi har sjungit vid någon gudstjänst här också ganska nyligen. När lagen säger sitt du skall eller du ska inte, så kan en kristen säga: det budet har Jesus, Guds son, uppfyllt på ett fullkomligt sätt för min skull. Därför har jag uppfyllt det. Men tack för påminnelsen. Jag ska fortsätta att göra det. För en kristen är lagen en rådgivare eller en väckarklocka, men ingen herre. Kristus är vår herre och den helige ande är den som driver oss. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Kristus har uppfyllt lagen för oss. Han har för vår skull ställt sig under lagen. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. Sönerna står inte under lagen. Och Matteus ger ett utmärkt exempel på detta i sitt 17 kapitel. Och vi ska titta lite på det som avslutning på den här första delen. Vi läser från vers 24. När de sedan var framme i Kapernaum kom de som samlade en tempelskatt fram till Petrus och frågade: betalar inte er mästare tempelskatt? Jo, då svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som först frågade: vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade: från andra. Då sade Jesus till honom: alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem. Så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge det till dem för mig och dig. Amen.